På internetdagarna 2023 arrangerade AI Sweden ett programspår om artificiell intelligens, bland annat i form av 3 panelsamtal. Vi hade lagt upp det som en 3-stegsraket som började i det nationella perspektivet. Varför behöver Sverige AI överhuvudtaget? När den frågan hade fått sitt svar klev vi vidare ner i landets enskilda organisationer, för det är där tillämpningen av AI måste ske. Och hur gör man egentligen sin organisation redo för artificiell intelligens? Och i det sista panelsamtalet, det du strax ska få lyssna på, tog vi ytterligare ett kliv neråt till de enskilda projekten. Hur blir det första AI-projektet en framgång? Med i det samtalet var Åsa Andersson från Linköpings kommun, Ylva Kristiansson från Friends, Veronica Kennet på Folkbildningsrådet och min kollega på AI Sweden, Rebecca Lönnroth. Och jag som ledde samtalet heter Anders Thoresson. Nu i den här dagens sista timme så ska vi flytta oss hela vägen ner till konkreta projekt där man jobbar för att göra verkstad utav den artificiella intelligensen, för att låta den här bidra med nytta i offentlig sektor och i civilsamhället. Och vi kommer göra det ihop med 3 projekt, representanterna, projekten inte inbjudna, men representanter för 3 projekt som har varit en del utav kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle, som vi hörde om också i den andra timmen. Min kollega Rebecca Lönnroth kommer tillbaka nu också, men hon gör det i sällskap med Åsa Andersson från Linköpings kommun, Ylva Kristiansson från Friends och Veronica Kennet från Folkbildningsrådet. Välkomna in.
Tack.
Åsa,
tack.
Ylva, Veronica och Rebecca. Hej.
Hej.
Ni 3 representerar, precis som jag sa, organisationer som fick finansiering i en Vinnova-utlysning som handlade om att hjälpa era organisationer att göra ett första steg på en AI-resa. Och Åse, ni på Linköpings kommun ville undersöka hur AI kan användas i socialtjänsten. Nu behöver jag läsa lite innan till. För att skapa ett prognosverktyg och få ökad kunskap om mönster som föregår placering av barn och unga. Och Ylva, ni på Friends ville ta språkmodeller till hjälp för att analysera fritextsvar i stora elevenkäter för att kunna få ett early warning system, ett larm om det är någon enskild elev som ger uttryck för suicidala tankar eller någonting liknande.
Precis.
Och Veronica, på Folkbildningsrådet så vill ni undersöka möjligheten att identifiera och förebygga risker för felaktig användning av statsbidrag. Hur har första året på en AI-resa varit, Åse?
Det har varit väldigt roligt och givande, och vi lärt oss väldigt mycket. Det var egentligen det vi ville göra mest. Vi ville göra prognoser, men vi ville också lära oss.
Så att både det konkreta projektet, eller liksom det konkreta behovet, men skapat lärande?
Framförallt skapat lärande.
Framförallt skapat lärande. Ylva, hur har det varit?
Nej, men det har väl varit en berg- och dalbana, tänker jag. Man startar på topp och sen så går det lite snabbt utför när man ser några utmaningar. Och sen så lyckas man lösa dem och då går upp för igen. Och så har det väl varit. Jag tror att vi gick in i det lite mer i tron om att vi hade läget under kontroll. Mm. Och sen så var det kanske lärandet som blev den stora vinningen i slutet.
Mm. Vi ska höra mer om det. Veronica?
Ja, men jag säger också som er att lärandet är den stora vinsten i de här projekten. Mm. Vi börjar från noll, kan man säga. Mm. Några stycken hos oss som var intresserade och har ju fått med oss vårt kansli nu till att vilja jobba vidare. Mm. Så det lärandet är den stora vinsten.
Mm. Och det vi har tänkt att vi ska ägna oss åt nu en stund är att prata om vilket lärande det egentligen är som ni har gjort under det här året. För det är någonting som jag och Rebecca märker mycket, att det finns ett stort intresse av att få höra om de här projekten. Berätta.
Ja, men verkligen. Det är ju jättemånga som tar kontakt med oss för att veta precis det ni precis har gjort under det här året. Och den vanligaste frågan vi kanske får är väl, hur har andra gjort? Var börjar man? Och sådär. Så att, absolut.
Om vi ska, för att hjälpa er som tittar och hänga med lite i svängarna här, för det är ganska många lärdomar som man hinner göra under ett år, så tänkte jag att jag ska sammanfatta dem i 5 övergripande rubriker och sen ska vi grotta ner oss i dem lite en efter en. Hitta rätt tillämpning är en lärdom. Att skapa rätt förutsättningar är en annan. Och det här blir, som ni hör, väldigt breda rubriker, men jag lovar, vi ska grotta i dem. Nummer 3 är att ha en bred kompetensbas i projektet, vad nu det kan innebära. Att vara beredda på datautmaningar. Jag tror att det kan vara det som Ylva har pratat om. Jag tror att vi kommer att föra fler som har haft datautmaningar. Och sen slutligen ha rimliga förväntningar på vad kan egentligen det här första AI-projektet leda till. Hitta rätt ställe att använda AI. Jag tänker att vi ändå börjar där. För någonstans, om vi backar tillbaka ett år och sen lite till, så satt ni och bollade med liksom den här tanken på, kan AI vara någonting för våra respektive verksamheter? Hur gjorde ni? Om vi börjar med dig, Veronica, för att landa in överhuvudtaget. Ja, men det är här vi vill testa och använda artificiell intelligens.
Ja, utgår ifrån vilka behov man har i organisationen, alltså verkliga behov, och titta på, finns det någonting här som vi skulle kunna automatisera eller så. Mm. Och vi valde två olika spår, ett som är mera liksom datadrivet och ett som är mer textdrivet.
Vilka var inblandade i liksom det utforskandet, det tänkandet?
Ja, inför ansökan så var det jag och två stycken drivna kollegor som satt och spånade lite grann faktiskt. Så att det kom lite underifrån att vilja göra en ansökan. Sen fick vi med oss vår ledning.
Hur mycket AI kunde ni som jobbade med detta?
Nästan ingenting skulle jag säga, utan bara nyfikenhet. Däremot ganska vana vid att jobba med stora datamängder och så. Jag är ekonom och vi hade några statistiker och några som jobbar med uppföljning och sådär.
Så en förståelse för domänen dataanalys och en vilja att addera AI som ett sätt att jobba med det.
Precis så var det. Mm.
Hur gick det till hos er, Ylva?
Ja, men det växte också fram ur ett intresse hos några kollegor. Mm. Det växte väl också fram genom att vi hade nosat på AI i ett annat projekt, så att vi började förstå var det skulle kunna komma till nytta i vår verksamhet, i andra delar av vår verksamhet. Men det kom absolut underifrån av intresse, och att vi hade stora mängder data, och vi tänkte det är väl ändå viktigt när man ska hålla på med AI. Mm. Så vad kan vi göra med allt det här som vi har samlat in? Vi använder det på andra sätt, men vi tänkte att det nog fanns mer vi kunde göra.
Mm. Och hur många i det lilla kärnteamet kunde AI?
Nej, men ingen.
Ingen? Okej. Åse?
Ja, vi gjorde det åt andra hållet, och jag tänkte det som är viktigt, för att jag tror inte man ska hitta ett tillämpningsområde för AI. Jag tror man ska hitta en lösning på ett problem. Och sen är det bra om det är AI, om man nu vill göra det. Mm. Så det var det jag tänkte, liksom min lilla twist på det där. Jag tycker inte att man ska sitta där och undra, kan använda AI i vår organisation? Nej. Utan vad har vi för problem? Och jag hade redan innan vi ens en gång tänkte det här ett uppdrag som var väldigt svårt att reda ut. Vi skulle göra prognoser baserat på våra registerdata. Och det är väldigt mycket data. Det är svårt att göra några liksom sambandsberäkningar och sånt där rent manuellt. Så att då tänkte vi snarare tvärtom. Liksom att undra om AI kan lösa det här problemet som jag har. Mm. Och så gjorde vi en så kallad proof of concept ihop med en leverantör. Då. Så det visade sig att ja, men det skulle kunna funka. Mm. Och då fick vi med oss ledningen att vi testar.
Hur många hos er i det här som satt och tänkte kunde AI?
När vi först tänkte så var det ju ingen.
Nej.
Så, utan mer att man visste att ja, men just det här med det här grundläggande att AI är bra på att känna igen mönster, bra AI kan hantera datamängder och så. Men på den nivån, väldigt basic.
Jag tänker att vi ska komma tillbaka till det här faktum att ni står här uppe. Ingen av er säger att ni kunde AI. Ni hade inte ens med er någon som startade detta. Men ändå står vi här ett år senare och ni har lett era första AI-projekt. Det är en ganska spännande resa som vi ska fortsätta på. Men Rebecca, jag tänker på det som Åse säger här om att inte piska fram ett AI liksom så här, utan hitta liksom så här, så att man är lite kräsen i vad man faktiskt väljer att göra. Vad tänker du om det?
Jag tycker det är helt rätt inställning och tanke att inte låta det här vara tekniken som styr. Det är väldigt lätt, särskilt när vi pratar om AI, att vi koncentrerar oss otroligt mycket på tekniken och inte vad den ska göra eller nyttan som vi vill skapa med den. Men att utgå från sitt faktiska behov och en utmaning eller ett problem man har och sen börja utforska, skulle AI kunna vara ett sätt att lösa det här problemet eller tillgodose det här behovet, att det är just det angreppssättet man behöver ha. Så jag tycker att ni tänkte helt rätt, och det har ni ju gjort alla tre.
Men jag tänker att vi skulle hänga kvar ändå lite grann med det här. Så gjorde ni när ni gjorde det här och hittade den här första tillämpningen. Om ni fick chansen att börja om eller skicka ett råd till alla de som följer oss här som kanske inte har gjort ett första AI-projekt. Hur tycker ni att man ska gå tillväga så här med ett års erfarenhet av att jobba med AI? Just när vi pratar om hur hittar man rätt tillämpning, Åsa, om du får...
Ja, men det är väl egentligen att man utgår från problem som man redan har som man behöver lösa. Men också kanske att utgå från problem som man inte desperat behöver lösa. Nu är det så att man inte når fram. Utan man måste kanske åtminstone i början satsa på sånt där det är okej att inte nå hela vägen fram. Mm. Just när det är en ny teknik och beroende på hur mycket man kan naturligtvis om det. Men. Mm. Så ett problem som behövs men inte är desperat.
Mm. Och det här kommer ju kroka i den femte punkten att man handlar om att ha rimliga förväntningar på det. Men Ylva, hur skulle du göra idag om du fick börja om? Eller vad tycker du att de som tittar på ska göra?
Nej, men ja, det är klart att det ska vara problem. Man ska utgå från vilka problem man vill lösa i organisationen. Men jag tror också så här, och jag tycker vi hittade ett avgränsat problem, för det skulle jag också säga är viktigt att liksom
inte tydligt kunna avgöra vad är innanför och utanför projektets scope.
Ja, och vad är rimligt att stoppa in där och inte. Men jag tycker att vi lyckades hitta ett ganska rimligt avgränsat område och så, men jag tror att det skulle jag göra det igen så skulle jag titta ytterligare lite mer på min verksamhet, för att jag tror att det finns fler områden inom vår verksamhet där vi potentiellt skulle kunna använda AI för att lösa de problem och frågeställningar som vi har. Nu liksom blev det lite grann det här, för att det var det som låg på bordet och så. Men jag tror att det är ändå bra att se över var skulle AI potentiellt kunna vara till stöd och hjälp. Och sen så får man sålla lite och se vad som är realistiskt och görbart.
Veronica?
Jag tror jag skulle titta på datat lite grann till innan jag började och liksom starta upp. Vi har väldigt mycket data och den är väldigt bra strukturerad. Men sen visar det sig att man ändå behöver tillföra en del ytterligare till den datan för att göra den tillgänglig för ett AI. Och det kan ju ta ganska mycket tid. Nu använder vi AI för att annotera data. Så att det blev ju AI-användningen då i projektet. Så vi lärde oss mycket av det. Men det tog ju ganska mycket av vår projekttid, så att säga, att förbereda datan.
Jag skulle vilja plocka upp en fråga som har kommit via chatten redan nu. Och det är en fråga, hur mycket har ni, om jag tolkar den rätt, för ni står här och pratar om att ni har lärt er mycket. Alltså hur mycket utav de här erfarenheterna som vi kommer prata om här tror ni att ni skulle kunna ha läst er till? Och hur mycket utav dem har kommit för att ni faktiskt har gjort det? Du skakar på huvudet, Ylva.
Ja, jag skulle säga att det inte går att läsa sig till. Nej. Alltså det var ju intressant att se att vi hade så väldigt många liknande lärdomar, men de är ändå väldigt verksamhetsspecifika. Mm. Så att det blir ju verkligen att man måste utgå från det man har och det man inte har och se hur man får ihop det under ett projekt. Och jag skulle säga att det är svårt då. Konceptet, ja, det är en lärande, det är mycket lärande. Ja, det kan man läsa sig till, men exakt vad det handlar om.
Men lärandet måste man göra på egen hand. Ja.
Men inför ansökan, då läste jag väldigt mycket. Ja. Så att jag var ju väldigt duktig på att skriva ansökan. Men jag kanske inte alltid visste vad jag sa på riktigt. Alltså, när jag var i projektet och gjorde, då föll poletten ner. Mm. Så på ett intellektuellt plan, absolut. Men sen är det praktiskt genomförande är någonting annat. Man lär sig ytterligare saker där.
Jag tänker också, det handlar inte bara om att man ska lära sig. Jag är säker på att det finns människor som skulle kunna läsa sig till väldigt mycket av det här. Man ska också kunna få ut det i organisationen och få det förankrat. Och då är det väldigt bra att ha någonting konkret och praktiskt. Och sen kunna visa på, som här till exempel, så kan man säga verkligen det här. Så att jag tror att läsa sig till stora delar av det, ja, det hade säkert... Några människor hade åtminstone kunnat göra, inte jag kanske, men andra hade säkert kunnat läsa sig till mycket mer. Men att kunna förankra det och göra nytta av lärdomarna och sen föra dem vidare någonstans, det tror jag krävs lite konkret, praktiskt vardag. Mm.
Det som du säger, Ylva, tycker jag är intressant, därför att du konstaterar att ni, de tre projekten som är representerade här och de ytterligare fem som har varit med i i den här starta AI-resan. Vi har haft återkommande nätverksträffar där vi har pratat om liksom så här, vad ni stött på för utmaningar, vad har gått bra som ni har firat och så vidare. Och där är ju en sån sak som också har blivit en rubrik här då, liksom, var beredda på datautmaningar. Det är ju någonting som har gått igen. Men hur de datautmaningarna har sett ut har ju varierat väldigt mycket mellan er. Kan vi inte hänga en stund vid data och datautmaningar? Du får börja, Ylva, i och med att det var du som liksom förde in ämnet där. Ja. Om vi börjar med så här, data, hur tänker du? Vad är data?
Just i vårt fall så är det ju så att vi har gjort kartläggningar under mer än ett decennium. Så vi har samlat in väldigt mycket data i form av kartläggningssvar från elever och personal på skolor. Så vi tänkte, vi har ju massa data här och det finns massa mönster antagligen i den här datan. Det är en så stor mängd så att vi kanske inte kan se det och vi vill kunna utnyttja all den här datan. Så vi trodde ju att vi hade datan och att det var liksom det första steget. Men sen så visade det sig att det hade vi inte alls, utan vi hade mycket data, ja. Den var inte annoterad, det visste vi.
Och annoterad innebär att...
sortera den, kategorisera den på sätt som gör att AI inte kan
använda den.
Precis. Men det visste vi, det skulle ta tid. Men det vi inte visste var att vi inte hade rätt sorts data i vår stora datamängd. Att det som den här AI skulle lära oss att se mönster i, det var för lite av den typen av data i en stor datamängd i massa annan data. Och det blev ju en lite så här en kalldusch. Och sen lyckades vi lösa det genom att vi kunde få annan data från en annan partner som inte ens var med i det här projektet. Men det var ju en lösning som jättebra för oss, men det är kanske inte alltid att man kan lösa det så.
Så datadelning blev liksom en väg?
Ja, för att lösa, absolut.
Och så det vet jag att era datautmaningar, där har du också varit inne och lyft behovet av datadelning. Kan du beskriva vilka datautmaningar blev ni sittande med?
Det som rör datadelningar, det var just det här med liksom att det kanske inte är tillräckligt mycket. Och vi hade tillräckligt mycket data på den frågan vi ville ha. Men det är ju en ganska stor kommun och det finns ju andra kommuner som är mindre. Och då gör ju det att det blir små mängder data, kanske för varje enskild kommun, om vi inte kan dela det här med varann. Våra utmaningar var väl mer hur den var uppbyggd, hur den var strukturerad och kanske också kvaliteten på den datan som fanns där inne. Och vad ska man säga mer? Men vi hade tillgång till våran data på ett sätt som alltså, den fanns där den behövde finnas. Men
inte strukturerad på det sättet som den behövde, eller?
Inte riktigt. Alltså den är inte linjär eller vad ska jag säga, utan det finns. Och sen har den inte alla punkter vi ville ha.
Nej.
Och det rår ju inte vi över själva, utan det handlar väldigt mycket om hur verksamhetssystemen är uppbyggda och hur de är uppbyggda är väldigt mycket beroende på liksom, faktiskt när de är gjorda, tycker jag.
Veronica, data, Folkbildningsrådet.
Ja, vi hade ju väldigt mycket, alltså vi gick ju vidare med att titta på språkmodell då, för att titta på en del texter som vi får in. Vi har mycket villkor som är kopplade till statsbidragsgivning, till vi fördelar bidrag. Och då upptäckte vi att de här textmassorna är för långa. Det är för mycket text, de innehåller flera kategorier kan man säga. Vi skulle vilja ha dem uppdelade, de här textmassorna, i flera kategorier. Och då blev ju det första vi behövde göra, att dela upp textmassorna i mindre textmassor och sen kategorisera dem. Och lära AI att också själv föreslå kategoriserings... Liksom. Så. Och det gick bra. Vi hade väldigt mycket text så att vi kunde bryta upp i tusentals små textmassor som vi sen kunde träna modellen. Så det gick bra.
Det som ni beskriver att ni har gjort här med data, det är ju någonting som vi på AI Sweden kallar för databeredskapsarbete. Och det är en fråga som också har dykt upp här i chatten. Hur vet man vilka frågor man ska ställa om data?
Hur vet man vilka frågor man ska ställa om data? Nej, men man måste ju dels... Det här handlar ju också väldigt mycket, vi pratar väldigt mycket om mognad överhuvudtaget när vi pratar om både om AI men också data. Det behövs en viss mognad kring överhuvudtaget hur man ska arbeta med sin data. Att kanske förstå att all typ av information i data, det är inte bara siffror som kanske många tror. Så att det är en mognadsfråga om man behöver se över hur jobbar man systematiskt med de här frågorna för att strukturera den och se till att den har rätt kvalitet, och den typen av frågor behöver man ju ställa sig. Och databeredskap är viktigt. Förr eller senare, ska du ge dig på AI, så är data den stora, stora frågan. Och då behöver du sätta över en del av de här sakerna.
Och det är väl precis det här som är en del av det här lärandet, ja, som är svårt att läsa sig till. Alltså, om man inte jobbar med exakt det här i sin vardag, på sitt arbetsplats, så är det inte säkert att man har full koll på hur all data samlas in och hur den är strukturerad. Så att en stor lärdom är ju att man får mycket bättre koll på vad ens organisation eller verksamhet, vad det finns för data, om den är välstädad och organiserad på ett bra sätt och sådär. Och det är ju avgörande för att man ska kunna gå vidare också.
Men då låter det som att ni har gjort ett databeredskapsarbete för att kunna använda AI. Mm. Men att det databeredskapsarbetet har skapat ett värde i sig själv också. Ni nickar allihop, du får börja, Åse.
Jag skulle börja med att säga att en av de här sakerna som vi hittade under den här tiden i samband med våra projektträffar var ju det här data readiness-frågorna. Så jag gör lite reklam för dem nu. Men de var ju väldigt bra och hade varit ännu bättre. Då skulle jag ha börjat om idag, då skulle jag ha börjat med den. Börjat där och tittat och besvarat varje fråga en och en. Vi var ganska väl ute, tycker jag, i vårt projekt även innan, i och med att vi hade ändå haft den här proof of concept gjord och så. Men där skulle jag ha börjat, och det var i sig en bra lärdom. Men även när det gäller hur just vår egen specifika data, så där har vi lärt oss jättemycket, kommer att gå vidare.
Och det som Åse berättar om nu, Rebecca, det är det som vi kallar för Data Readiness Lab, som har varit en del av AI Swedens språkteam. Och där finns det ett bra utbildningsmaterial nu.
Ja, men precis. Vi har ju tagit fram bland annat ett liksom självskattningsverktyg, kan man kalla det för. Och det finns också exempel på hur andra har gjort det här arbetet. Så det kan man hitta både på AI Swedens hemsida, men också på MyAI, som är våran plattform som vi använder för att sprida information och sådär.
Det finns en intressant fråga här till som jag kommer skicka till dig, Åse, som dök upp här. En person i chatten som skriver att de har kämpat med att få politiken att förstå att de inte kan börja använda AI om de inte har koll på datan. Och jag tänker att det går ju igen i era respektive organisationer här. Men hur har ni på kommunen jobbat gentemot politiken? Har ni gjort det i det här?
Nej.
Men hur förs datadiskussionerna då? Har det varit centrerat till det här projektet? Eller?
Nej. Alltså, det är ju också en sån här, det är inte som så att det är precis nu genom det här projektet vi upptäckte att det inte är så väl strukturerat, utan det har väl varit en av de här sakerna, om vi ska prata om bred kompetensen, att som lite som att man jobbar med liksom att man är van vid att hantera data, att man har med åtminstone någon i projekt som är van vid att hantera data, och är man van vid att hantera sin organisationsdata, så har man vanligtvis sett lite utmaningar i den. Så det har vi väl under en tid jobbat med, att vi har försökt identifiera hur ska vi göra vår data bättre, och det här projektet har verkligen hjälpt oss att hitta en del konkreta saker att gå vidare med.
Hur tänker jag, Veronica, kommer ni jobba vidare liksom med data alldeles oavsett AI inte framöver?
Vi har ju inrättat en ny tjänst.
Vi har inrättat en ny tjänst?
Ja, hos oss. Där vi har en ny tjänst där, som ska jobba med data governance. Okay. Så. Och vi upprättar en databas som då vi ska underhålla. För att kunna vara mer liksom effektiva i våra...
Är det direkt utfall, tror du, av det här?
Ja, det tror jag faktiskt. Vi hade börjat att signalera att vi skulle behöva jobba mer med vårat data, för det finns så mycket i våran data som vi inte riktigt använder. Så både jag och våra statistiker och så där har ju pratat om att vi behöver få ett större grepp om det här, och det finns mycket att hämta här. Men det här projektet skapade möjligheter också till att driva in kompetens som vi sen kan behålla. Vilket ju är bra.
Hur kommer ni jobba med data från början?
Nej, men vi kommer fortsätta, det har vi som sagt gjort under många år, och det kommer vi fortsätta göra, men med en medvetenhet om såna här, med de lärdomarna som vi har fått med oss nu, kan vi också planera för framtiden. Och jag tror att det också generellt, jag tror vi och jag tror andra också borde även om oavsett vad man är i på AI-resan, men att börja tänka i AI-readiness på något sätt, att det, jag tror att det får verksamheter som kommer kunna liksom hoppa av det tåget. Jag tror att det är bra för oss, för de flesta verksamheter, att börja skrapa och börja se vad funkar för oss, vad är relevant för oss, vad är inte relevant för oss. För det kan vi ju absolut säga, att AI är ju inte lösningen på alla våra problem. Eller
vi kopplar ju tillbaka till det som du var inne på, så liksom här att använda AI där AI kan göra skillnad, men hitta andra lösningar på andra problem där AI inte är rätt väg framåt.
Ja. Jag tycker det som ni berättar här och det ni beskriver, och som vi också pratade om i förmiddags i tidigare liksom samtal när vi pratade om organisationen, vad den behöver tänka på, så är det så tydligt att ni har ju kommit fram också till de här sakerna genom att faktiskt testa i ett första projekt. Att ni har tillåtits ha ett utforskande förhållningssätt, att se var är detta lämpligt någonstans, var är det inte det. För det är ju precis de frågorna man faktiskt behöver svara på och som alla vill ha svar på. För det är ingen som vet riktigt var det här tar vägen och hur vi ska använda AI på rätt sätt. Så jättebra.
Jag tänker att vi cirklar tillbaka till det här faktumet som vi konstaterat. Ingen av er tre skulle åtminstone för ett år sedan kallat det för AI-experter. Ni kanske har...
Inte
nu heller. Ni passar inte på den titeln ännu heller. Nej, inte expert. Ändå har ni lett era första AI-projekt. Hur har det varit?
Ja, det är ju jättespännande. Det är ju, om man är nyfiken så är det ju väldigt roligt att jobba med sådana här utforskande projekt. Men jag skulle ju säga att man kanske har blivit en lite bättre kravställare och lite bättre alltså, när man också ska ha samarbetspartner, så att man kan prata lite mer så att man förstår varandra. Kan uttrycka sina behov på ett sätt som en eventuell extern leverantör kan också förstå.
Just det.
Det är ju också en språkbarriär där.
Ylva, vad känner du?
Hur det har varit?
Ny AI-expert.
Ja, nej, det har ju varit extremt lärorikt. Både som individ och som organisation, tror jag man får säga. Jag håller också med om att man har lärt sig mycket om det här partnerskapet som man behöver ha med de som faktiskt är teknik. Kunniga, oavsett om det är en tjänst som upphandlas eller köps in eller om det är en partner som man har, så är det i alla fall vi i vår organisation, vi har inte en IT-avdelning eller en teknik liksom kunnig del, så vi är ju helt beroende av den delen och hur viktigt det är att ha bra kommunikation där, att man förstår varandras behov och varandras begränsningar, för det jag ser verkligen att det är från båda håll ibland svårt att förstå varandra i det här. Så det har jag lärt mig extra mycket om, tror jag.
Åse?
Ja, jag kan säga det med. Nej, men det med kommunikation och att förstå att de är, för man behöver inte vara expert själv så länge man har en expert med sig som man kan prata med och som förstår vad jag menar och jag förstår vad de menar. Då är det ju viktigt att man törs fråga och törs blotta liksom och säga att jag fattar inte det här. Liksom, man måste kunna säga det när man inte förstår. Men lika mycket som att jag behöver ha de här grundläggande kunskapen ändå för att ens en gång kunna ställa rätt frågor och förstå att jag inte förstår, så måste ju de som ska hantera våran data, de måste kunna någonting om våran data, om våran verksamhet och vad står det här för och vad står det där för. Så det är väl en av de här viktiga förutsättningarna, att man börjar med någon sorts översättningsmöte, kallade vi det vi hade ett.
Vad tänker du om det, Rebecka? Känner vi igen detta från AI Sweden?
Känner igen det väldigt väl. Och att i de exempel som vi, där vi har sett att man lyckas väldigt bra med det här, så är det just att man har fått ihop verksamhetsperspektivet och någon som är expert. Att ni blir experter tillsammans med experten. Att det är så man behöver göra, för att AI blottlägger så mycket av verksamheten och vilka kanske utmaningar man har och sådär. Att man behöver gå ganska djupt ner. Och då behöver man, att ni har haft ett översättningsmöte är ju jättebra. För att man behöver kunna mötas och börja prata lite samma språk. Så absolut, det känner vi väldigt väl igen.
Men någon av er sa tidigare att man behöver då se till att man resurssätter eller kompetenssätter ett sånt här projekt på rätt sätt. Jag vet inte, det kanske var du, Åse, som var inne på det. Vad innebär det då? Vilka kompetenser har ni behövt komplettera er själva med? För att det här ska bli bra.
Ja. AI-kompetens kan
vi börja med.
Machine learning-kompetens, ja. Naturligtvis. Också liksom eftersom, alltså, alla, man säger, så som våra data blir till. Alltså alla som är med någonstans under den resan och skapar det datat. Handläggarna som matar in behövde vi ha med på ett eller annat sätt. De som hanterar själva verksamhetssystemet. Och sen de som då naturligtvis från bygger den här machine learning-modellen. Och också de som kan stå för de tekniska förutsättningarna för var det ska finnas. Juridiken har varit med från början. Det har varit väldigt framgångsrikt och lyckat att ha med dem tidigt in. Mm. För det är många, just inom socialtjänsten så är det naturligtvis väldigt starka juridiska saker att tänka på, etiska saker att tänka på som man behöver med där. Men också att man tänker på i vilken omfattning, på vilket sätt ska folk vara med. Så att man inte hamnar i det här att, ja men nu måste vi minst ha med oss handläggarna här. De har jättemycket att göra. De kan inte vara med och komma på massa referensmöten. Man kan också, så rätt person behöver, eller rätt person eller rätt kompetens behöver in. Men också i rätt omfattning. Som funkar både till projektet och till den verksamhet som ändå pågår samtidigt. Mm.
Du nickar, Veronica.
Ja, nej, men jag håller med. Det där med att handläggarna måste vara med för att tillgodose deras faktiska behov är ju jätteviktigt. Mm. Men det är en liten avvägning om hur mycket ska man dra i dem. Mm. Hur mycket ska man tanka ur i behovet och sen översätta och hjälpa till gentemot experterna att vara den bryggan däremellan.
Men hur viktigt är det att de som ska i slutändan är tänkt att vara de som använder en sån här lösning, att de är med i snacket?
Ja, vi löste det ju som så att vi hade såna här lite workshops, eller inte workshops, utan vi visade upp hur långt vi hade kommit och gav lite såna här, så här ser det ut nu, och då började folk att tänka, åh, det där skulle ju vara lite bra för mig. Så. Och då var det ju lite mer intresse runt det. Mm. Sen skulle jag säga att när ChatGPT kom, då började det ju snackas av sig självt. Mm. Så det hjälpte till väldigt, väldigt mycket till att få mer att
driva framåt. Mm.
Ja, nästan så att man får liksom, ja fast tar vi det lite lugnt. Det löser inte allt.
Men Ylva, jag tänker när jag hör er prata här så låter det som att det är lätt att tänka AI är teknik och därför är det här teknikprojekt. Mm. Men vi har nästan inte pratat någon teknik överhuvudtaget.
Nej.
Hur mycket teknik har ni liksom så här brottats med?
Nej, ingenting. Nej. Eller alltså, det är klart att vi har ju brottats tillsammans med då vår teknikpartner. Mm. För att som sagt komma fram till de här förståelser för vad det är som ska göras. Men internt hos oss har det ju varit liknande diskussioner. Så här, men vad, eftersom vår AI ska reagera på olika typer av svar, så har vi haft inne våra sakkunniga som också då ska med det mänskliga ögat bedöma de här sakerna och säga så här, men vad är det som behöver hända här? Vad ska hända här för att det här ska vara ett hjälpsamt verktyg för oss? Alltså det har ju inte varit tekniktungt på vår sida så att säga. Nej. Just för att den delen har varit hos vår.
Tror ni att det spelar roll om organisationen tänker på ett AI-projekt som att det här är ett teknikprojekt, eller om man tänker på att det här är ett någonting som vi gör för att lösa ett behov? Hamnar man i olika mindset då?
Ja, men jag tror att inte ens vanliga IT-projekt är IT-projekt, utan de är verksamhetsutvecklingsprojekt alltid, för alla IT-system är systemstöd till verksamheten. Så att det är fel tänk faktiskt då, att prata IT-projekt. Mm. Det är verksamhetsutvecklingsprojekt.
Jag tänker man behöver ha, vi som har förmånen att ha särskilda IT-avdelningar och sådär också, eller digitaliseringsavdelningar, vi skulle behöva komma lite närmare varann. Mm. Så det inte blir liksom IT eller teknikprojekt.
Jag tänker att teknikprojekt, det sker väl i de som utvecklar egna system som de sen vill sälja på en marknad. Men inom en organisation så har man bara verksamhetsutveckling.
Jag tror det är en viktig distinktion.
Men det låter ju, alltså jag tänker också att det kan låta lite avskräckande med teknikprojekt eller AI-projekt, för att de ligger ju fortfarande i människors medvetande väldigt nära sammankopplade. Mm. Det är klart att man önskar att alla tänkte, nej, det här är ett projekt om hur vi ska förbättra vår verksamhet eller få stöd i vissa processer i vår verksamhet. Så. Men jag tror vi får nog alla jobba lite på att göra det mindre främmande. Och,
jag tror tyvärr det är tvärtom.
Tror du? Alla vill lösa allt.
Nej, men jag tror att om man inte har tillräckligt med kunskap i verksamhetsutveckling, till exempel om IT-lösningar eller digitala AI-lösningar, så tänker man inte på det. Och de som tänker på det, de jobbar på IT-enheten och de har inga problem att tänka på det som ett IT-projekt.
Nej.
Så att kanske är det inte så att verksamheten ska börja tänka det, utan helst skulle vi sitta ihop. Ja. Men om vi nu inte gör det så skulle man åtminstone inom liksom på de digitala lösningarna tänka mer. Och det tror jag, alltså idag tror jag man gör det. Jag tror genuint att man gör det. Men ibland så, ja, vi har ju döpt våra projekt till AI-projektet. Alltså inte officiellt, men vi pratar om det.
Ja.
Och det är det ju inte, men det är...
Det är vad det blir, som man pratar om det inte här.
Så jag skämmas lite själv då.
för att börja runda av, det vi inte har pratat om än så länge, det var, vad blev det av det då?
Ja.
Och det här med rimliga förväntningar. Gör ni det som ni förutsatte, som ni tänkte att ni skulle lösa med det här för ett år sedan? Är ni där idag? Påse? Ja eller nej?
Ja, det beror, vi hade tre mål.
Exakt, det här är viktigt.
Vi hade tre mål, och det första var lärande, och det är det ja. Det andra var faktiskt ha ett fungerande prognosverktyg, och där är det nej. Men vi har en möjlighet till det, men nej.
Vi har sett att den finns där.
Det skulle kunna gå, det har vi sett i alla fall, men nej. Och det tredje var mönster, och där är det ja.
Ylva?
Nästan.
Nästan.
vi har det vi hade tänkt oss, men det är inte i drift.
Nej. Skulle det kunna bli?
Ja, absolut.
Ja. Ja, Veronica.
Ja, vi hade två spår och några olika mål också. Det ena spåret har gått jättebra. Det andra spåret kom vi inte riktigt igång.
Nej, vilket har gått jättebra?
Och det är det här med språkmodell då. Och där har vi ju integrerat det i ett verksamhetssystem som vi utvecklar själva också. Så vi har en pilot som går att använda. Men vi kör den inte skarpt. Vi använder den som ett, ja, men ett hjälpmedel. Men vi släpper inte löst den själv.
Men det betyder att ingen av E3 som står här har implementerat någonting i skarp drift?
Inte i skarp.
Nej. Rebecca, är det här ett misslyckande?
Absolut inte. Min käpphäst som kanske alla behöver förstå nu, det är ju det här med att testa och lärande. Alltså, och sen ta tillvara på de lärdomarna för kanske nästa projekt som man tar sig an, att det är jätteviktigt. Och ni har ju alla vittnat om saker ni har upptäckt med verksamheten, hela databiten som vi har varit igenom och så vidare och så vidare. Så att, kan jag absolut inte se det som ett misslyckande, utan ni är ju på god väg.
Och lärandet är superviktigt som ni har gjort.
Otroligt viktigt.
På vägen.
Vi hade inte mål att det skulle vara i skattdrift, utan att vi skulle testa och att vi skulle lära. Så att det är ju potentialen som är målet. Våren var en strategi och förslag på användningsområden.
Sen tänker jag att det kan tjäna också för så många andra som exempel på vad man faktiskt kan göra med hjälp av AI, men också hur man vågar ta sig an en sån här resa ens utan att vara någon expert, utan att det går ändå. Så det tycker jag också är jätteviktigt att ni också delar med er som ni gör här idag.
Du ska få avsluta detta, Rebecca, för att de här projekten var finansierade med en utlysning från Vinnova som heter Starta er AI-resa.
Precis.
Sådana utlysningar finns inte att söka just nu. Vi håller precis på att onboarda 11 nya sådana projekt. Men däremot kommer en annan utlysning som jag tänker kan vara intressant för de som tittar på det här.
Ja, men precis. Och vi har ju pratat tidigare här också idag om det här med att faktiskt våga gå samman och samarbeta. Så den sista utlysningen i kraftsamling för AI i kommuner och i civilsamhälle tar ju sikte på att få organisationer att gå samman kring gemensamma förmågor som behövs för AI. Så att den öppnar här nu alldeles snart i december och kommer öppen till april. 6 december tror jag det är den öppnar, den här utlysningen. Och så hitta organisationer att samarbeta med. Man behöver vara minst 3 kommuner och eller civilsamhällsorganisationer som går samman. Så att in och läs mer både på Vinnovas hemsida men också på våran på AI-sidan. Så sök!
Åse, Ylva och Veronica, stort tack för att ni var med idag. Det ska bli spännande att följa era fortsatta AI-resa. Och Rebecca, tack för att du var med här idag också. Och tack säger jag till dig som lyssnat på den här poddpaketeringen av panelsamtalet. Missa nu inte de andra 2 avsnitten från internetdagarna om varför Sverige behöver AI och hur man gör sin organisation redo för artificiell intelligens.